Tro utan gärningar är död. En tuff rubrik på en predikan idag. När vi läser Jakobsbrevet, och det är där vi befinner oss den här hösten, och jag hoppas att du är med och läser, så är det ju inga krusiduller. Det är rakt på sak. Jakob som skriver brevet, han är rakt på sak. Vad det handlar om att tänka, tala och handla kristet. Om Jakob hade skrivit ett brev idag så hade han nog sagt så här. Det är väldigt mycket snack och lite verkstad. I min inledning, om jag ska hålla en sån här predikan och det är utifrån Guds ord. Inte vad jag tycker och tänker utan vad Bibeln säger. Och jag har sagt det flera gånger och vi har det också faktiskt på vår hemsida. Det står så här, inga perfekta människor är tillåtna. Så det här är inte en predikan om kristen perfektionism. Utan vad handlar levande tro om? En tro som inte är död, hur är den? Vi måste ställa oss frågan, en tro som är levande, hur är den? När Jakob talar om gärningar, vad menar han? Följ med mig. Det första jag stannar inför. En tro som förhärligar Jesu namn. En tro som förhärligar Jesus. Det enda sättet att leva som kristen, det är att följa i hans fotspår. Eller hur? Att följa i Jesu Kristi fotspår. Alltså då går det ju inte att skilja på det som är tro och det som är liv. Om det kristna livet handlar om att följa Jesus, så kan vi inte skilja på det som är tro och det som är liv. Jakob, han är rakt på sak. Han säger, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade. Och på samma gång göra skillnad på människor. Rakt på sak, eller hur? Alltså vad kan man förvänta sig av en människa som bekänner Jesus Kristus? När vi läser Jakobsbrevet och när vi läser Bibeln, helhetsbilden i Bibeln, så är det tydligt att Jesus ska vara synlig i era liv. Jesus ska vara synlig i er gemenskap. Jesus talar om tydligt att det som ska vara synligt bland hans folk är inte ett religiöst yttre, utan ett liv som kommer inifrån. Därför att man lever i gemenskap med honom. I Matteus kapitel 5 till kapitel 7 så möter vi Jesu bergspredikan. Där Jesus talar om vad som kännetecknar de som följer honom. Till exempel säger Jesus så här. Saliga de som skapar frid. De ska kallas Guds söner. Saliga de som skapar frid. De ska kallas Guds söner. Det här betyder då rent konkret. När vi lever ett liv där vi lyfter hans namn. Så kan vi inte leva i förtal. Eller hur? Vi kan inte leva i intriger. Vi kan inte leva i lugn. Vi kan inte heller leva i högmod. Saliga de som skapar frid. De ska kallas Guds söner. Och det är här jobbiga kommer. Därför att vi upplever i våra liv. Det är ganska ofta ett glapp emellan tro och liv. Men Jakob när han skriver det här brevet. Och det är ju min inspiration av Jesus själv. Så menar han att de som följer Jesus Kristus, de är annorlunda. Den kristna gemenskapen ska reflektera vem Gud är. Tänk, den kristna gemenskapen ska reflektera vem Gud är. Alltså det är inget skådespel vi ska ägna oss åt. Vi ska liksom inte bygga upp en massa kulisser och så leker vi församling. Nej, Utan det Jakob talar om, det är på riktigt. Stoltheten, girigheten, högmodet, bitterheten, lögnen, lustan, allt det fördärvar. Det fördärvar inte bara oss själva och andra människor. Men det har också med Jesus att göra, med hans namn att göra. När det inte stämmer överens i våra liv så liksom drar vi ner Jesu namn i smutsen. Så när vi förtalar varandra, när vi är giriga, då stampar vi på namnet Jesus. Krister, du stampar på namnet Jesus. I Gamla testamentet så möter vi Israels folk och de skulle reflektera vem Gud är. Genom att de hedna folken såg på Israels barn så skulle de förstå att Gud är god. De skulle förstå att Gud är rättvis. Att Gud är trofast. Att Gud är sann. Alltså de skulle reflektera vem Gud är. Jag hittade här i Psaltaren, psalm 115. Inte åt oss, Herre. Inte åt oss. Utan åt ditt namn ge äran för din nåds och sanning skull. Den kristna gemenskapen ska reflektera vem Gud är. Kommer du ihåg vad jag sa i början av predikan? Det är inte en gemenskap för de perfekta. Utan det som är storheten med församlingen, det är Jesus Kristus. Det är hans frälsande nåd och hans förvandlande nåd. Det är det som skapar gemenskapen. Det som är det centrala i vår gemenskap, det är korset. Är ni med mig? Det är korset. Lärjungen Petrus, han skriver så här i sitt brev, i första brevet. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Sanningen är evangeliet. Så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Filosofen Sören Kierkegaard. Han sa en gång, eller skrev. Jag vet inte, jag hittade på nätet. Gud skapar ur intet. Underbart, säger man. Ja, sannoliken. Men han gör vad med är. Han skapar helgon av syndare. Så det här betyder att i en gemenskap där det finns bräcklighet, där det finns svaghet, så lyser ändå Kristus igenom. Därför att det är en gemenskap med honom. Hur ser vi då mer av honom ibland oss? Är det så att det börjar med en längtan? Jesus, jag längtar mer efter dig. Mer av dig i mitt liv. Inte mer av en massa kunskap. Inte mer av teoretisk förkunnelse och undervisning. Utan kom till mig, Jesus. Kom till mig i ordet. Det som förvandlade lärjungarna. Vad var det? Var det inte Jesu egen närvaro i deras liv? Jag läste en bok för en del år sedan. Peter Halldorf. Då förstod jag vad han läste. Han är jättebra nu med. Men en bok som tog tag i mig som 20-åring. Den hette Helighetslängtan. Är någon som har läst den boken? Helighetslängtan av Peter Halldorf. Han målade upp. Alltså, vi längtar efter helighet. Och det här vi håller på med som församling och kyrka och gemenskap. Det är inget omöjligt projekt. Lyssna vad han skriver. Att följa sin längtan efter helighet är att stå följe med alla dem som har anträtt en väg där vi övar oss att i Jesu efterföljd bli sannare människor. Det vi längtar efter att se är ju inte en mer exklusiv gemenskap, en dömande gemenskap, utan en gemenskap där vi tillsammans längtar efter Jesus. Att hans sinnelag får prägla. Är ni med mig så långt? En tro som är levande, hurdan är den? Det är en tro som vittnar om Jesu kärlek. Jakob han skriver så här i vers 13. Barmhärtigheten triumferar över domen. Barmhärtigheten triumferar över domen. Du vet, hos den människa där Jesus har fått röra vid hjärtat, där sker något. Du vet, det bubblar. Det bubblar av Jesus och det blir ingen hejd. Därför att Guds kärlek har drabbat mig. Ett vittnesbörd. En dag stod han där framför mig vid Göteborgs stadsbibliotek i formen av en före detta hippie och bara log och strålade. Han var oemotståndlig, både amerikanen Ray och Jesus. För mig räckte det med en blick och ett erbjudande om syndernas förlåtelse och andens nya liv. Och mitt liv blev så småningom förvandlat. Det var Ulf Ekman. Han fick möta Jesus genom en annan människa. Därför att den här människan, det var ett sånt flöde av Jesu kärlek. Tänk en gemenskap, en tro där Jesu kärlek flödar igenom. Du vet, den människa med en levande tro älskar sin nästa. Alltså den får förmågan att älska det man har väldigt svårt för. Du vet, Jesus han sa så här, jag säger er, älska era ovänner. Och be för dem som förföljer er. Det finns ett sammanhang i Lukas evangeliet. Jag ska inte slå upp det. Du kan läsa när du kommer hem. En stark berättelse om en kvinna som får sitt liv upprättat av Jesus. Och hon får sina synder förlåtna. Det här gör henne så betagen av Jesus. Så fylld av kärlek. Så hon tar sig dit där Jesus är. Och han befinner sig i ett hem. Med en massa självgoda och självrättfärdiga människor. Som inte hade bjudit in Jesus därför att de älskade honom. Utan därför att man ville förnedra honom. Och i den här berättelsen i Lukas kapitel 7 så kommer den här kvinnan. Och hon öppnar upp en dyrbar flaska med dyrbar olja. Och så tvättar hon Jesu fötter. Och jag tror hon gråter också. Där blandas med hennes tårar. Och då säger Jesus så här. I vers 47. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Du vet, om inte vi har nåd i våra liv. Om vi inte visar nåd, då har vi inte mött nåd. Om det finns kärlek i våra liv. Om vi inte älskar, då har vi inte mött Jesus. Jakob han skriver vidare. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Det var ett problem bland de här som fick del av brevet. De levde inte konsekvent efter evangeliet. Jakob han skriver faktiskt så här. Ni har kommit i strid med er själva. För ni kan inte tro. Och så finns det inte kärlek i era liv. Det talas om frihetens lag. Det är evangeliet. Evangeliet sätter människor fria. Det här är en stark passning till oss i vår tid. Du vet, Guds hjärta är för den trasige. Guds hjärta är för den bundne. Guds hjärta är för den fångne. Guds hjärta är för den faderlöse. Guds hjärta är för änkan. Martin läste från psalm 146. Herren befriade fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nerböjda. Jag läste en intervju med ett missionärspar, Daniel och Paulina Brolin. Kommer ni ihåg dem? som satt fängslad under lång tid i Dagestan. De är nu verksamma i Bangkok. Bangkok. Och där möter de människor och lever församling. I den här intervjun så berättar Paulina hur Gud fick arbeta med henne. Därför att i deras sociala utåtriktade arbete så mötte de många prostituerade. Och hon berättade att hon hade så svårt att möta dessa kvinnor. Men Gud fick förändra hennes hjärta. Så hon kunde se dem i ögonen och säga: Gud älskar dig. Och du vet, man kan inte säga till någon: Gud älskar dig. Om man inte själv kan säga: och jag gör det också. Förstår ni att det här hänger ihop? Det är vad levande tro åstadkommer. Och det är det vi längtar efter som gemenskap, eller hur? En gemenskap som omfamnar den svage, den sargade. Du vet, det finns inget radikalare än evangeliet. Jag pratade förra veckan med en 17-åring som tycker att kyrka är skit. Ni gör ingenting för de svaga, ni är bara högerinriktade på politiskt sett. Och ja, det här handlar inte om höger eller vänster. Förstå mig rätt. Men jag fick säga till honom att du vet att det mest radikala är evangeliet. Det vare sig socialdemokrater eller moderater eller vad vi nu har för partibeteckningar som är det mest radikala, utan det är evangeliet om Jesus. Då kommer vi till frågan: syns kärlek i våra liv? Syns kärlek i våra liv? Hur talar vi, hur handlar vi utifrån evangeliet? Kan man älska andra människor? Kan man älska dem som är svåra att älska? Ja, det är vad evangelium handlar om. Det är vad evangelium handlar om. Du vet, istället för att tala om gärningar skulle vi kunna tala om frukt. Levande tro bär frukt. Du vet, den människa som lever i gemenskap med Jesus Kristus bär andens frukt. Det är vad Bibeln säger. Och andens frukt är kärlek, glädje. Det står i Galaterbrevet 5. Frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Du vet, det blir ett naturligt utflöde när vi lever i gemenskap med Jesus. Du vet ju något som inte stämmer om ett äppelträd inte bär frukt. Alltså det finns vissa perioder, det vet du ju, så här. Men om det år efter år aldrig bär frukt, det är inte ens ett grönt blad, då är det dött. Det är sjukt. Jag skulle ha haft med mig ett fint rött äpple från min trädgård. Vi har massa frukt i år. Så det beror på att det är ett bra träd och jag har ansatt det väl. Kan det vara så? Jag vet inte. Du vet, det ska inte komma som en överraskning att vi följer Jesus. Det ska inte vara den minsta tvekan bland människor runt omkring dig att du följer Jesus därför att du bär frukt. Du bär frukt. Okej, en sista punkt. En liten stund till, sen är det slut. En tro som är levande, den gör skillnad. Alltså Jakob är ju så rak på sak. Han säger: så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Du vet, levande tro gör avtryck på riktigt. Det är skillnad för andra människor. Alltså kristendom är inte en Gud välsigna mig religion, utan det är att det får landa i andra människors liv och situationer. Det är levande tro. Du vet, Det är inte svårt att dela evangeliet med människor. Du vet, när de märker att den här Jesus som du tror på, han är så verklig i ditt liv, då finns det en öppenhet. Du berättar om din tro. Det är inte komplicerat. Jag vill inte lyfta fram mig som en person på något sätt. Men i veckan så frågar jag en granne. Det hade kunnat vara du. Som befinner sig i en svår situation i livet. Och jag frågar, du, är det okej om jag ber för dig? Om den här personen visste att det där med kristendom i Christer Rosams liv, det är bara en yttre fasad. Då tror jag personen hade sagt, nej tack, det behöver jag inte. Men du fanns det där, kan du be för mig? Du vet, det är inte problem att fylla en kyrka med människor. Och människor förstår att Jesus är livets bröd i våra liv. Du vet, Jesus säger så här, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig törsta. I fredags så talade jag på godis om Jesus. Jag hade skrivit det på Facebook. Och jag och Camilla, vi har en ny bekantskap som en kvinna som totalt sekulär bakgrund. Och vi möttes på en fest och fick dela en del om vad tro är. Och jag blev så glad. Det är roligt när kristna liksom gillar det man skriver om vad som händer i kyrkan. Men när hon gillade att jag skulle tala med ungdomarna om Jesus, då tog det tag i mig. Du vet, om Jesus är livets bröd och det märks i våra liv, då får människor förtroende för den Jesus och vad han kan göra i deras liv och situationer. Jag läste någonting bra i en bok en gång. Det är svårt att sitta still och vara snäll. Levande tro gör oss aktiva, hänger ni med? Det gör oss aktiva, vi kommer i rörelse. Och Jakob, han säger så här, att tro och gärning samverkar, det är vad han säger i vers 17-18 där. Och så säger han så här, att gärningarna fullbordar tron. Och han lyfter Abraham som ett exempel. Därför att Abraham handlade utifrån att han trodde på Gud. Saker och ting kommer i rörelse i ditt liv. Därför att du lever i gemenskap med Jesus. Alltså det här tvingar oss upp ur bekvämlighetens soffa. Vilken soffa du nu än sitter i. Man kommer på fötter. Därför att den människa vars hjärta, var inne på det tidigare, har vidrörts av Jesus. Den människan får ett större hjärta. Det är vad evangeliet säger. Vi har en hjälporganisation här idag på kristen grund. Och det är jättebra med hjälporganisationer och jag supportar det. Men det som ska omtalas är inte en massa hjälporganisationer utan om församlingen. Församlingen som förkroppsligar evangeliet. Du vet, det är kallelsen. Jesus blev människa. Där har vi vår förebild. Församlingen ska förkroppsliga evangeliet. Och när vi gör det, då kommer Jesus Kristus till människor. Nu ska jag gå mot slutet av predikan. Jakob, han säger, visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Alltså det måste nu landa i våra liv. Det måste bli på riktigt. Det måste synas. Det ska inte vara mycket snack och lite verkstad. För så är det. Så är det mycket i svensk kristenhet. Det är mycket snack. Och det är lite verkstad. Alltså om vi verkligen levde i vad Jesu död och uppståndelse kan få leda till i människors liv, då borde det vara mycket mer rörelse i våra liv. Herren befriade fångna. Herren öppnade blindas ögon. Herren reser upp det nerböjda. Du vet, det här är meningen att det ska ta tag i dig. Det är för att ta tag i mig. Det här är församling. Det är det här Jakob talar om. Och det innebär det att den sträcker sig ut. Församlingen sträcker sig ut där vi är. På skolor. På arbetsplatser. I bostadsområden. Ja, varför inte i mataffärer? Jag fick frågan för några veckor sedan. Jag nämnde det i något sammanhang. Jag fick frågan på Östensson. I ingången. En kvinna frågade mig. Kan du be för mig? Och du vet, jag blev ställd. För det var inte den fråga jag förväntade mig att få. I en matbutik. Och det blev pinsamt. Här kommer människor och går in. Och ska jag be? Men så slog det mig detta. Var någonstans, om inte på Östensson, skulle Jesus ha rört vid människor. Du vet, det är inte här som platsen är där Gud ska röra vid människor. Utan det är ju där. Där vi är, där vi lever, där vi befinner oss. Du vet, jag ska sluta med det. Det är inte komplicerat att göra skillnad. Gör något. Gör något. Du vet, om den helige ande på riktigt finns här hos en människa som har tagit emot Jesus, för det gör han, det säger Bibeln. Då hjälper den helige ande dig att mer och mer komma i samklang med vad Gud vill. Och då talar den helige ande. Den helige ande visar konkret på människor och på situationer. Det här var en predikan om tro. Tro utan gärningar är död. Och visst är det så att det väcker också längtan i dig, eller hur? Du är inte bara nedtryckt nu, utan det väcker längtan. Vi ber.